Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Det här är John Andreas, The Gentleman's Coach. Och han har haft det väldigt, väldigt tufft. Han har varit med om allt ifrån företagskonkurs, utbränd, skilsmässa. Han har varit helt pank, han har till och med gått utan mat. Han har varit deprimerad och känt det som levande död. Han har varit nere på den absoluta botten. Och när man är nere på den absoluta botten, då är det väldigt svårt att se hur ska jag kunna ta mig upp. Hur kan jag ta mig ifrån allt det här? Det här jobbiga, den här dagen jag vaknar upp till, och jag vill inte leva längre. Men The Gentleman's Coach, John Andreas, han har verktygen. Han har tipsen, han har de sakerna som du ska göra när du vaknar upp en dålig dag, när du inte vet vart du ska, när du inte kan nå dina mål. Nej, han har verktygen för verkligen hur du ska lyckas. Ett extremt intressant avsnitt med allt från goal setting till det lilla barnet i sig själv, till hur man lyckas med det man vill och hur man lyckas vända en dålig dag till en fantastisk, färgrik och bra dag. Det här är John Andreas, The Gentleman's Coach.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Palleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, John Andreas, The Gentleman's Coach.
Tusen tack. Tack för att jag får vara här, och tack till alla unika, magnifika, fantastiska lyssnare där ute. Jag är så tacksam att jag får sitta här och samtala med dig. Och förhoppningsvis får de med sig någonting av värde, alla våra fantastiska lyssnare där ute. Så stort tack.
Ja, stort, stort tack att du kom förbi. Jätteroligt att ha dig här. Och jag har ju följt dig och lyssnat på ditt material. Du har ju också en podd. Du har lagt ut mycket på sociala medier. Du har varit med i andra poddar och så här. Så att det har varit jätteintressant att... Men mycket kloka insikter som jag hoppas vi ska komma in på ett djupt och spännande sätt i det här avsnittet.
Det hoppas jag med, för det är det som är det verkliga livet. Ens insikter, ens visdom, inre visdom, vilket vi alla har, men det gäller att det landar i varje individ. Det är det som är så vackert när det väl gör det.
Och så här, det var inte den här frågan jag tänkte börja med, men det blir ju ändå så här att du provocerar ju en att börja med den. Så att varför, berätta texten du har på din tröja och varför du har den.
Jättefint. Har du vaknat? Det för mig innebär det verkligen att vakna till livet självt.
Och på din tröja står det alltså, har du vaknat, med ett stort frågetecken?
Ja, och det är för att har du verkligen vaknat till livet, då kommer du älska ditt liv. Du kommer värna om livet som att det är den värdefullaste gåvan du har. För det är det värdefullaste vi har, det är vårt liv. Och det är det som jag vill inspirera och motivera människor till, att vara sitt autentiska jag. Till den de är födda till att vara. Inte den de är lärda till att vara, utan den de är födda till att vara. Därför har du vaknat på min tröja. Och i många utav mina slogans som jag säger på Instagram och TikTok. Har du vaknat? Det är därför.
Hur många av dem du har ställt den här frågan till känner du och som du träffar har inte vaknat? Hur många är det som skulle behöva vakna och hur många har gjort det?
Alltså, och det här är ju också en jättefin fråga, för att vi alla har ju vaknat på olika sätt och vis. Alla vi har ju medvetande och vi alla är på våra medvetanderesa att göra. Så att vi ligger på olika, ska man säga, det är förfinat medvetande. Antingen har du ett väldigt grovt medvetande eller så har du ett väldigt förfinat medvetande. Ju mer förfinat medvetande du har, desto mer i harmoni och kärlek lever du i. Och du reagerar inte på omständigheterna. Så ju grövre medvetande du har, desto mer reagerar du på omständigheter och saker som händer. Utanför dig själv och även i dina tankar och dina känslor, att du följer med i de här känslostormarna. Och där är vi alla olika.
Jag skulle vilja börja med, för att du är ju en av Sveriges främsta coacher och kommer in på det här på ett väldigt unikt sätt tycker jag. Men så att din resa har ju absolut inte varit spikrakt. Den har kantats av långa tider av självmordstankar. Du har till och med varit på en plan där du förlorat exakt allting. Skulle du kunna börja lite grann från början och berätta vem du är och hur du kom in på det du gjort och den resan som du har haft hit?
Jag ska hålla den lite kort. Jag var ju elitidrottsfotbollsspelare, spelade division 1 när jag var som bäst. Och jag, vad heter det, fick avsluta min karriär på grund av skador och blev deprimerad utan att veta om det. Så jag började arbeta som elektriker och gick in i min första utbrändhet i början på 2000-talet. Sen fick jag en utbrändhet till lite senare och det var 2008. Och 2008 kom den största gåvan in i mitt liv och samtidigt en av de värsta lidandena jag varit med om i mitt liv samtidigt det året. 2008 så förlorade jag mitt företag, jag fick sälja hus, jag fick sälja bil. Jag hade borgenärer efter mig. Jag förlorade precis allt jag hade i den ekonomiska världen. Och det var en riktig uppförsbacke. Och några år senare så hamnade jag i ett tillstånd som jag kallade levande död. Och då skilde jag mig även något år senare efter det. Så skilde jag mig och så kan man beskriva lite kort om det. Och i 2008 så kom jag i kontakt med meditation för första gången. Och där fick jag ett kraftfullt verktyg som har förändrat mitt liv idag.
Och jag får bara säga det här, 2008 också, det var ju otroligt jobbigt för dig. Det var ju till och med så att du hade knappt pengar till att äta mat.
Det stämmer bra det. Jag fick ju faktiskt... Då var jag ju ensamförsörjare också. Jag var tillsammans med en kvinna som hade 2 barn. Hon hade inget jobb och allt var på mig. Jag hade företag och anställda och fick ju lägga ner det. Sen fick jag ju börja stjäla för att få mat.
Är det sant?
Det är sant. Och det här är hemskt, men så är det. Och det är därför jag förstår dem som utför kriminella handlingar. För att man gör det av desperation. Man gör det av desperation. Tänk dig själv om du är förälder. Du vet, om inte de får mat, de kommer gå hungriga, de kommer bli undernärda, de kommer inte få i sig det de behöver. Och allt ansvar ligger på dig. Och du har ingen likviditet, du har ingenting. Då gör du allt för att de ska få i sig mat. Så att då började jag stjäla lite små saker och sälja vidare på andrahandsmarknaderna och sånt här. Som elektriker på den tiden arbetade jag då. Och det innebär ju att jag jobbade svart. Det är preskriberat nu. Så jag jobbade svart under bordet. Stal lite, vad ska man säga, material helt enkelt från arbetsgivaren. Liksom, och sålde dem en vinst för att få mat på bordet. Och jag minns än idag två av mina fantastiska, vackra vänner, Johan och David, hade ett samtal med dem. Och de, jag berättade min historia. De bara, men du kan inte stjäla. Alla vet att man inte ska stjäla. Alla människor här vet att man inte ska stjäla. Det vet jag med intellektuellt. Så pratade jag med min ex och hon sa också, nej men du kan inte stjäla. Om jag inte stjäl så kommer det inte finnas mat. Det kommer inte finnas. Det kommer ta slut på 2 veckor, maten. That's it. Och hon bara, ja men du kan inte göra det. Okej. Okay. Och då sa jag till mig själv, jag ska inte stjäla. Så jag slutade och det var jobbigt, för vad hände då? Det blir ju att jag får gå hungrig. Jag vill ju att barnen ska få maten, inte jag. Så då börjar jag, det blir ju fasta, fast det blir ju inte fasta på det sättet att jag har ju ingen mat. Så att jag arbetar ju och inte äter någonting. Och det leder ju senare in till slut att jag hamnar i de här tillstånden levande död. Jag blir helt utmäglad, alltså jag... påsar under ögonen och migränanfall. Jag har allt av de här sakerna. Men jag skäl lite.
Självmordstankar.
Men jag skäl lite. Och det står ju också i alla religiösa texter. Du ska icke stjäla, till exempel. Men det finns en djupare orsak till varför man inte ska stjäla. Och varför man inte ska ljuga. Varför man ska leva i sanning. Och det förstår man först när man kan känna det praktiskt. Vad är det som händer när man gör de här sakerna? När man skär, när man ljuger. Till exempel, till dig som lyssnar, du har säkert ljugit någon gång, för det har jag gjort. Och vad händer när man blir påkommen när man ljuger? När någon säger, nej men det där kan inte vara sant. Det händer någonting inom dig, du får en känsla, det blir jobbigt, du får en klump i magen, du kanske blir varm, du börjar svettas. Det är det som händer när man ljuger. Och så säger du, nej, jag ljuger inte, så blir det ännu större. Och bara för att du går bort ifrån den situationen så innebär det inte att det har försvunnit. Det ligger kvar där.
Ska jag säga vad jag tycker är bland det värsta med att ljuga också?
Ja.
Jag tycker det värsta är att man lever ett dubbelliv. Alltså talar du sanning så är det på någonstans ett liv. Ljuger du så är det någonstans med 2 parallella liv. Som man hela tiden... Och sen så ljuger man för någon också. Det har jag också gjort.
Mm.
Så... lägger man så mycket tid på och tankar på att inte man ska bli påkommen.
Ja.
Att inte den andra personen ska avslöja en.
Yes.
Och det är nästan så att man torterar sig själv med att ljuga.
Exakt. Och det är tortyr. Varför är det tortyr? Eftersom jag själv har ljugit så mycket, jag har stulit, så vet jag vad det är som händer i kroppen. I kroppen. Om vi tänker oss någon som arbetar som yrkeskriminell. Föreställ en sån person. De är alltid på helspänn. De tittar vänster, de tittar höger, de tittar bakom sig. De är alltid på helspänn. Varför? Det är för det första så kan de vara rädda för att polisen ska komma och ta dem. Så de är alltid på sin vakt. De kan vara rädda att motståndarna, de andra kriminella gängen ska ta dem. De kan vara rädda att förövarna ska komma på dem och attackera dem.
Mm.
Eller sitt egna gäng. Så att de har 4 stycken som är efter dem, mer eller mindre. Så att de är ju på helspänn. Därför odlar de den här ilskan, frustrationen. Där de blir reaktiva. Så det är så det fungerar. För då bygger man upp det här inom sig. Så att de där som är yrkeskriminella, de har byggt upp det hela vägen. Som jag. Jag hade ljugit och börjat stjäla. Det lägger sig. Men det finns saker som man kan faktiskt bli fri ifrån det. Man kan bli fri från lidande. Du kan bli lycklig. Du kan gå ett lyckotillstånd. Det är det som är det vackra med livet. Att vi kan finna den riktiga lyckan. Och den riktiga lyckan finns inom oss. Och det är tack vare mina fantastiska vänner som jag träffade 2008 på mitt första meditationsretreat. Och som senare kom hem till mig när jag mådde som sämst, förlorat allting. Fortfarande många år senare än 2008, de kom till mig och sa: vi har en present till dig. Minns än idag hur de kom innanför, in i hallen. Och de sa det här: vi vill ge dig en meditationsresa som kostar pengar. Vi betalar uppehälle, resa, allting. För de visste ju, de såg ju hur jag såg ut. Hade inga pengar, jag hade ingen likviditet. Hade trasiga kläder. Men jag... Oj. Ja, det var tufft. Men jag sa, nej, jag kan inte ta emot det här. För att jag levde efter att ensam är stark. Jag hade en sån stolthet att jag skulle vara man, ska klara allt själv, ska aldrig ge upp. Jag ska vara den bästa mannen, jag ska vara den bästa pappan, jag ska vara bästa arbetare, jag ska vara bäst på allting. Jag ska klara allting. Men så eftersom jag höll på med mycket med buddhismen och mediterade och lyssnade mycket på de här föreläsningarna, munkar och sånt här, så minns jag hur jag hade läst om Dalai Lama. Hur han satt där och han tog emot gåvor från folk. Och så var det en äldre dam som kom och gav honom en ny kjol. Hon hade en trasig kjol på sig. Och så var det en journalist som skrev den här boken som konfronterade honom sen efteråt och sa: hur kan du ta emot en helt ny kjol ifrån någon som inte har någonting? Han var fly förbannad, journalisten. Och då Dalai Lama bara sa så här: det var viktigt för henne att ge den. Då ska jag ta emot, annars berövar jag henne den känslan och den lyckan att få ge någonting. Och det ploppade ner i mig. Mm. Och då accepterade jag och sa, ja, jag tar emot er gåva. Jag åker på det här retreatet. Och det, jag kan aldrig betala tillbaka till dem för den gåvan jag fick från det retreatet. Det var så vackert. Det var, jag önskar att alla får uppleva det och få leva i det som jag upplevde där, som jag har med mig än idag, när, även när jag sitter här. Och ska jag berätta historien?
Jättegärna, jag är ju så taggad på historien och sen är jag så taggad på att boka första roddbåten till det där retreatet.
Vad fint. Nej, och så då åker vi upp dit till, det här var ett annan typ av retreat än vad tidigare gått. Här skulle vi bara fokusera på love and compassion, kärlek och medkänsla i 7 dagar. Och då sitter vi och fokuserar på det här under meditationsdagarna liksom. Och så tror jag det var 4:e dagen, något sånt där, så säger meditationsläraren så här: Idag är det en speciell dag. Idag har ni möjligheten att meditera tills solen går upp, tills solen går ner. Eller tills månen går ner, tills solen går upp igen. För Buddha blev upplyst då. Och då tänker jag, kan Buddha så kan jag. så då sitter jag...
Fuck Buddha! Fuck you Buddha!
och då sitter jag där. Och sitter där, det här är många timmar man sitter still liksom. Det gör ont i kroppen, det känns överallt. Men jag sitter där och helt plötsligt så hör jag det som vargar långt borta. Som skäller väldigt intensivt. Sen blir det bara helt knäppt tyst. Och så hör jag en röst som bara säger, du är hemma. Inom mig, du är hemma. Du behöver ingenting mer i ditt liv. Du har allt du behöver. Du har din kropp. Du bor i din kropp. Du är hemma. Och den känslan är wow. Så vacker. Jag är hemma. Behöver ingenting mer. Jag har min kropp. Jag har mitt hem med mig vart jag än går. Det är så vackert. Jag önskar att alla får känna den känslan inifrån. För att då spelar det ingen roll vad du har eller hur du lever. För du är alltid med dig själv, vart du än går. Och spelar ingen roll vad någon tycker om dig. Spelar ingen roll vad någon tycker om dig. Du vet att du älskar dig själv. Du har kärleken inom dig liksom.
Vilket otroligt verktyg att ha med sig i denna tuffa värld.
Det är så vackert. Till exempel som jag sitter här nu hos er. Min svärmor, hon ligger alltså på intensiven. Min svärfar gick bort förra året, 13 februari. Vi har tagit hand om dem i 2 år, liksom. De är gamla, jag och min partner. Liksom. Hon tog tjänstledigt i 2 år och jag jobbar ju mycket online. Så att vi har kunnat ta hand om de här äldre. Och att få se att vi är på en resa. Vi vet inte när den tar slut. Vi har ingen aning när den här resan som vi är på, när den tar slut. Den kan tas ifrån oss när som helst. Precis när som helst. Så det gäller att verkligen värna om sitt liv och de man har runt omkring sig. Det blir så glasklart när man har vaknat. När man har vaknat så blir det så glasklart att du har inte tid att hålla på med massa andra saker som egentligen som inte gynnar dig i längden. Du har inte tid med det. Du börjar sortera bort. Det blir som en väldigt rak och tydlig väg att gå på. Det är en enorm skillnad när man vaknar upp ur det. Så jag är så tacksam till mina 2 vänner, Johan och David, som kan aldrig ge tillbaka nog av det som jag fick från dem den dagen. Det är en vacker gåva helt enkelt som jag önskar att alla får uppleva och känna och leva.
Ja, stor shoutout till Johan och David och fuck you till Buddha. Det var väl det som har sammanfattat hela den här historien. Men inte så intressant. Jag har många frågor. Min första grej är ju att efter det här avsnittet ska jag verkligen ta mig tid och göra någonting som jag kan säga att jag typ aldrig har gjort det. Kanske på något yogaläger jag varit på någon gång. Men jag ska verkligen sätta mig i 30 minuter och meditera. Kan du ge mig något liksom, vilken Netflix-serie ska jag kolla på medan jag mediterar?
Men det finns jättemånga olika meditationstekniker.
Kan du ge mig någonting som är så här att om jag ska göra det här, om jag ska liksom gå in i meditationen, försöka göra det 20-30 minuter varje dag. Jag då som ändå får säga att totalt okunnig på det här, för att jag har inte gjort det. Ge mig några tankar och de som sitter här nu och känner så här, jag vill testa att göra det här hemma lite grann. Du hade coachen om, vad hade du sagt?
Det första är ju egentligen in- och utandningen genom näsan. Fokusera på det.
Och då ska man blåsa genom in och ut genom näsan?
Naturlig andning bara, så här. Och du fokuserar på in- och utandningen. Och så fort tankarna vandrar iväg, för det kommer de göra, 100%, de kommer vandra iväg tillbaka till andningen. Och så fort de sticker iväg, tillbaka. Ju fortare du kan hinna snappa upp tanken och tillbaka till andningen, desto lättare kommer du komma i meditation till slut. För att det där är bara ett verktyg för att kunna stärka sinnet för att komma djupare in i meditationen. Men det tar tid att träna upp det. Det finns ju till exempel många meditationsretreat. Du tränar ju i 30 timmar bara på andningen för att ha möjlighet att komma djupare in i meditationen. Så det tar tid, det är som all träning. Det är som mina biceps, det tar tid att träna dem. Du kommer inte gratis.
Verkligen, det där är ju både många timmar på gymmet och många sprutar i rumpan för att det är den där bicepsen, kan jag ju säga. Både ekonomiskt och tidsmässigt.
Jag ska säga så här, jag ska vara ärlig, jag har aldrig tagit en enda drog i hela mitt liv. Aldrig tagit en drog, och jag är en förespråkare för att försöka leva så sunt som möjligt. Så att inga droger. Jag har till och med gjort en låt, skicka skiten rätt ner i holken liksom, för att jag vill inspirera människor att du behöver inte den där skiten. Det är ren dynga. Det är ren dynga. Så jag är helt naturlig.
Innebär det här också att du inte skulle kunna tänka dig att köra psykedeliska? Typ ayahuasca?
Det här är en jätteintressant fråga. För jag har
MDMA?
Ja, jag har fått de frågorna. Och jag vet inte, ett tag var jag lite intresserad, kanske testa. Men så kände jag, nej, jag behöver ju inte det. Jag är ju lycklig, varför ska jag ta det? Om jag redan är lycklig. Och det här är vetenskapligt bevisat också. Det finns en fantastisk man som heter Joe Dispenza. Du har säkert hört talas om Joe Dispenza. Har du hört talas om honom?
Han har varit med i podden.
Har han det? Wow!
Ja.
Han är grym.
Joe Dispenza har varit med.
För jag undrar,
något år sedan.
Ja, för jag undrade, du vet. För jag hamnade i ett tillstånd där jag var så lycklig. Jag kände mig så fri. Och då hade jag ju förlorat allt. Jag hade ingenting. Och jag var nära på att flytta in i ett tempel. Buddhistisk tempel. Jag hade redan frågat mästermunken om jag får bo där. Och han hade svarat ja. Och så säger min syster, men du, det är bättre du flyttar in till mig. Du kommer göra mer nytta ute i samhället än om du flyttar in i ett tempel. Vad kan du inte flytta in och testa att bo hos mig? Så sa jag till henne, okej, jag testar. Jag flyttar in till dig och bor hos dig då. Så jag flyttade in till min syster och nu sitter jag här. Så att det var nära att jag flyttar in i ett tempel liksom. Men under den här resan då, så helt plötsligt en dag så jag kände mig så lycklig. Blev bara, från ingenstans kände jag mig så lycklig, så fri. Det rann glädjetårar. Och jag tänkte, nu är jag så lycklig man bara kan bli. Jag kan inte bli lyckligare än så här. Jag har ingenting. Alltså. Jag är helt... Det enda jag har är en väska och en trasig laptop och lite kläder som jag har som min syster. Och jag blev bara gladare och var så lycklig. Och tänkte, det går inte att bli lyckligare. Men... Med åren så har jag bara blivit lyckligare och lyckligare. Och hur kan man mäta det här? Går det verkligen att mäta lycka? Var min fundering liksom. Är det verkligen möjligt? Men jag känner ju mig lyckligare. Och då kom det ett avsnitt, såg jag någonting av Joe Dispenza. Där han sa det här fantastiska. Vi kan bilda nya nervbanor när vi blir äldre. Vi kan bilda nya nervbanor. Så vad är det som har hänt under alla de här processerna av meditation, personlig utveckling, alla föreläsare, allt som jag har jobbat med. Precis alla de här sakerna som jag har jobbat med sen jag började med yoga 2000. Liksom, och meditationen 2008 och alla böcker jag har läst. Trots att jag har gått igenom utbrändheter och allting. Så har jag ändå jobbat med personlig utveckling för att det är mitt intresse. Och då insåg jag ju, det som hade börjat hända de senaste åren var att jag bildade nya nervbanor av lycka. Jag bildade fler och fler lyckonervbanor hela tiden. Och vad händer då, som han beskrev, vad händer med dem som inte är aktiva, vilket är mina självmordsnervbanor, mina depressiva tankar, alla de här tunga, bitterhet, hat, ilska, frustration, vad är det som har hänt med dem? De börjar knoppas av. De används inte, de är inte aktiva, så de börjar minska i kraft och lyckonervbanorna tar över. Och när jag fick den, jag bara, wow, det är därför, wow, vad fantastiskt.
Det är coolt.
Så...
Coolt.
Så till dig som lyssnar så är det faktiskt möjligt att bilda nya nervbanor. Och det här är så otroligt, otroligt viktigt. Det är, vad tittar du på? Vad lyssnar du på? Vilka umgås du med? Vad gör du med din tid? Alla de här sakerna. Tittar du på nyheter 24/7, skräck, krig, corona, you name it. Du blir livrädd. Det sätter sig i ditt system, nummer ett. Och hur du handlar också, som jag innan, jag hade tjuvat, jag hade stulit alla de här bitarna, men när jag slutade med dem och var helt sanningsenlig, då började en inre reningsprocess inifrån renas, för att jag valde de här aktiva valen. Så att vi kan göra så otroligt mycket med våra liv om vi faktiskt väljer de här valen som är gynnsamma för oss. Så det var en liten historia om det där som jag tycker är, som jag gärna vill dela med mig till alla där ute, för att vi kan göra så mycket och mycket självkärlek. Ta reda på saker om dig själv. Testa nya saker som är bra för dig.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag ska testa en ny sak nästa vecka och det är att jag kommer börja gå till psykolog. Jag har ju haft ett gäng så här ändå kanske några terapitimmar i den här podden, men jag kommer börja så här på riktigt nu ta tag och gå till psykolog. Ja, någon gång i veckan. Och en sak som jag vill försöka bli kvitt eller lära mig hantera mer, det är att lära mig att inte reagera så mycket på andras energier.
Mm.
I alla fall inte på negativa energier. Exempelvis stress. Och om någon kanske har en dålig dag, att jag taggas igång på den, vilket jag kan känna nu att jag gör ganska mycket. Och jag känner att jag är ganska så här, jag kan liksom triggas på ganska mycket, ganska lätt. Nästan som att testosteronet liksom bara så här, ligger där och halvsover. Sen när någon väcker så blir det så här, bam! Man blir som en som bara så här, taggar liksom. Och sen så egentligen så, och det skulle kunna vara exempelvis så små saker. Jag märkte det idag bara när jag åkte så här, och då hade jag också lyssnat ganska mycket på dig innan och sådär, för du pratar väldigt mycket om så här, varför man blir triggad. Och då märkte jag så här, att det var en person, det var en bil framför mig och jag hade verkligen inte bråttom. Så jag körde så sjukt sakta. Och det jag, min känsla i kroppen var så här, jag vill gå ut och liksom bara ta en bazook och skjuta sönder den där. Nej, jag vill inte göra det. Jag skulle vilja ta ett baseballträ och gå ut. För att jag vill liksom inte att det ska sprängas bara. Jag vill gå och se, vad är det för värdelös, vidrig, torterande, äcklig människa som kör bilen i typ 30 på en 50-väg? Skämtar du med mig? Du borde inte finnas, du är inte värd att leva. Så sa min kropp. Hur kan du utsätta mig för den här situationen, att jag ska åka bakom dig i 30 när en 50-väg, så jag skulle vilja gå ut med ett baseballträ och bara slå sönder hela den där bilen. Det var min känsla. Inte riktigt så, men jag ville måla upp det så tydligt som möjligt hur mina celler taggade igång på någonting när jag inte ens heller hade bråttom. Mm. Och då tänkte jag på det som du har pratat om mycket, John, att så här, varför triggas man på saker? Och varför tänker man på det? Varför reagerade jag så på den situationen? När jag inte hade någon som helst anledning att reagera så starkt på att någon kör en bil jättesakta framför mig.
Mm. Jag har ju egna referenser till det. Varför jag har känt de känslorna liknande som du. Liksom, jag hade mycket hämndbegär, jag hade mycket ilska, frustration, vilket kom upp också på meditationsretreatet. Mitt första 2008, det var ett Vipassana-retreat i Ödeshög. Då åkte jag, det här är en rolig historia, ska jag berätta den här?
Ja, kör den. Ödeshög, det är faktiskt min brorsa Adam som producerar den här podden. Han har också kört 2 meditationer på Ödeshög. Det är något som jag själv har varit intresserad av. Ödeshög känns ju inte så himla exotiskt dock bara.
Jag kan
det är
säga,
verkligen the middle of nowhere.
Nej, men jag kan säga, de har ju byggt, just nu är det ju, det är top notch.
Ja, de har byggt lite nytt va,
ja,
eller hur?
Det är top notch ställe, det är fantastiskt. Och,
top.
Ja, det är jättebra. Och det fina är att det inte kostar någonting. För dig som lyssnar också, som kanske är intresserad av meditation. Det kostar ingenting, de lever bara på donationer av sådana som har fått goda resultat av det. Alltså av gamla elever. Men jag ska gå in till historien här nu. 2008 så var första gången jag kom dit och mitt ex, hon kom ju hem från ett sådant meditationsretreat och hon var helt lyrisk. Hon var vacker och hon bara lös liksom. Jag tänkte, herregud, vad har hänt här? Har hon hamnat i en sekt här nu? Jag blev livrädd.
Kamasutra sekt istället var ni.
Så jag var livrädd. Jag tänkte, nej, det här är farligt, det här är inte bra. Och hon bara, du måste åka. Du måste komma i kontakt med dina känslor. Du måste bli mer spirituell. Du behöver det här för våran relation. Och jag bara, och jag, absolut älsklig. Jag ska åka, så jag bara går in och fyller i alla de här papperna, för det är ganska mycket man ska fylla i. Jag bara fyller i. Och så åker jag dit. Man ska vara där 10 dagar liksom. Jag åker dit. Jag har inte läst alls hur mycket man ska meditera, ingenting. Jag har bara bestämt mig. Jag ska dit. Liksom. Jag ska dit för att kolla så att det inte är en sekt. Och jag ser schemat. De veckor, jag tror det är 4:30 på morgonen. Eller 4 eller 4:30 kommer gånggången. Och man ska meditera 10 timmar om dagen.
Ah, Jesus. 10 timmar.
10 timmar av dagen ska man meditera.
Det är ingen lek. Det är ingen lek.
Det är absolut ingen lek. Och för er som har idrottat så kan jag säga att det är tuffare än alla försäsonger jag har gjort i hela mitt liv. Liksom springa ute och liksom elitidrott, det här bräcker det som jag har varit med om. Och första 3 dagarna jag ville därifrån och jag bara, det här är en sekt, det här är sinnessjukt. Jag måste hem. Men återigen så var det min tävlingsmentalitet som jag var drillad i. Liksom, att man ska alltid vinna, liksom, man ska vara bäst. Min partner, hon har gjort 10 dagar. Jag kan inte komma hem efter 3 dagar och säga att det här är en sekt. Hon har varit här i 10 dagar. Jag måste stanna i 10 dagar. Punkt. Och när jag bestämde mig för det, då gick jag all in. Då började jag meditera på rasterna. Alltså det var, gick verkligen all in. För innan hade jag ju bara lojat lite de 3 första dagarna. Jag hade inte tagit det seriöst. Men så började jag jobba. Och det här är så intressant. Dag 7 tror jag det är där. Och jag har såna smärtor i hela kroppen. Och speciellt i ryggen. Det är som ett stort granitblock som du har tryckt in i ryggen. Det gör så fruktansvärt ont. Jag är så arg, jag är så frustrerad. Och jag ser alla de här minnesbilderna av människor som har gjort mig orätt tidigare. Som jag bara vill slå sönder liksom. Som jag har tänkt, de här ska jag, när jag träffar dem, då ska jag ta den en efter en liksom. Det är inget snack. och jag är så arg så jag går fram till meditationsläraren. Och säger till dem, du, jag är så arg så att jag kan slå sönder dig och alla här inne. Han bara, och då är jag som jag är nu, jag är ganska stor nu liksom. Jag är ganska stor.
Nej, men alltså du är ingen liten, man kan säga så här, du är ingen liten pojk ska jag säga det.
Nej, liksom.
Hade du gått fram till mig, då hade jag också gått undan lite sakta.
Men det var fina vad han bara sa till mig så här, titta på mig och log. Så här, sätt dig ner och observera den känslan. Och när han säger det så blir jag ju ännu argare. Jag får ju inte den gehöret ifrån honom. Utan jag ska sätta mig igen på arslet och börja observera den här känslan. Och den här ilskan och smärta. Men det hände någonting fantastiskt där. Jag är fly förbannad. Jag har ont i kroppen. Jag har ilska och frustration. Och jag har minnesbilder. De här 3 sakerna händer. Känsla, ont i kroppen och tankar som far med hämnd och ilska, frustration. Men jag lyckas hamna i ett tillstånd där jag bara kan vara helt iskallt, helt lugnt. Och bara titta på den här ilskan, frustrationen, smärtan och de här tankarna. Jag kan bara vara där i stillhet och ett lugn. Och till slut försvinner de här sakerna. Och efter den 2008-resan så blev jag mycket lugnare. Jag lärde mig att hantera känslostormar inombords om de kom upp. Jag lärde mig att hantera externa saker som kom, människor som sa saker eller trafiken. Jag var kolugn. Mycket lugnare. Reagerade inte för att jag hade redan gjort jobbet. För det här i ryggen, den här smärtan som var där, det var lagrade energier som jag uppfattade som då, att det här var orenheter som var kvar i kroppen. Det innebär alltså all min hämnd, alla oförrätter jag har varit med, de har lagrats i kroppen. Det har inte varit något fritt flöde. Och det var det jag nämnde tidigare också. När man ljuger, då skapar du en energi som lagras i dig. Och när du blir friare och friare och friare ifrån den, då blir du mer fri. Du blir mer lycklig, du blir mer grundad. Du blir ren. Så det var det som hände där, att jag blev mer ren ifrån de här orenheten av ilska, frustration, bitterhet, för de lagras i kroppen som en energi. Så det hände på det retreatet och jag insåg, wow, det här är ju Jag var inte intresserad av det här. Jag var en materialistisk person, tävlingsinriktad person innan. Som alltid skulle vara bäst att vinna och hela den biten. Men det vändes därifrån. Började bli mer den här buddhistiska, mer meditation, mer yoga. Mer intresserad av den djupa biten av människan. Varför är man som man är? Vad beror det på? Kan man ändra på sig själv? För vad är egentligen det viktigaste? Det är att vara lycklig. Det är att vara glad. Alla vill vara glada. Därför vi strävar efter alla de här målen vi vill. Ja, jag vill ha det här på kontot. Jag vill lyckas med det här. Jag vill lyckas med det här. Men alla strävar efter samma sak. Det är att vara lycklig. Det är det. Det handlar om.
Så att när du hör min historia om när jag skulle vilja slå sönder en bil med ett baseballträ som körde i 30 istället för 50. Om du hade coachat mig, vad hade du sagt för något?
Om jag hade coachat dig, då hade jag coachat dig först i life purpose. Hitta vem är Alexander i grund och botten med ord. Det hade jag börjat med. Sen hade vi börjat med meditation och andningsövningar på det. För att du ska ha först ett intellektuellt verktyg som du kan koppla upp dig mot hela tiden. Okej, det är därför. Okej, hur kan jag hantera det mentalt? Och sen ett praktiskt verktyg med meditation och andningsövningar. Så hade jag jobbat med dig i det här fallet. För när jag fick mitt life purpose innan, jag var ju lycklig liksom, jag var harmonisk allting, men jag hade, med life purpose så fick jag också en klar och tydlig riktning på vad det är jag ska dela med mig av. Det blev spikrakt. Det finns ingen tvekan. Jag vet precis vad det är jag ska dela med mig av i varje situation som jag är i. Det här är för att, vad är det jag vill dela med mig av? Jag vill dela med mig av kärlek, omtanke och glädje. För det är det jag har inom mig nu. Och det vill jag göra på så många olika sätt som jag bara kan.
Berätta lite grann om det där. För att du pratar om att alla ska ha sitt eget citat. Eller att yes. Alla ska ha sitt eget life purpose.
Ja.
Vad innebär det för någonting?
Det innebär ju, det finns en process som heter SAN. Den har funnits i 30 års tid liksom. Och jag fick ju gåvan att hitta det. Och för mig, för life purpose är ju en signal på vem är du är i grund och botten och vad är det du vill ha i ditt liv och vad är det du vill dela med dig av i ditt liv. Och det är inte materiellt utan det är emotionellt. Och så länge du, så fort du börjar bli triggad på något sätt, då kan du se det i ditt egna citat. Okej, det är därför. För nu, till exempel, om vi säger så här. Du helt plötsligt skulle säga till mig så här. Ja, nej, du måste göra så här nu, John Andreas. Du måste göra så här. Fatta det. Du kan inte göra något på något annat sätt. Jag bestämmer här. Du ska göra så här. Då hade du börjat inkränka på min frihet som ligger i mitt life purpose. Jag vill vara en fri människa. Då känner inte jag mig fri. Du ska komma med mandat och bestämma över mig. Då får jag låg energi. Och alla har ett unikt sådant. Nu tog jag bara ett värdeord som jag hade i mitt life purpose. Men alla har ett unikt life purpose som är just unikt för den människan och resonerar med den människan. Det är som, alltså orden vi har i vårt liv, det är bara ett verktyg för att kommunicera med varandra och att förstå oss själva. Det är därför vi har ord. Så vi resonerar till olika ord också. För de vibrerar på olika sätt och vis. Jag vet om du förstår.
Jag fattar, men hur hittar man sitt life purpose?
Ja, men
vilka övningar behöver man göra för att komma fram? För jag tänker så här att om man skulle göra det. Om jag skulle göra det, jag tycker att det är sjukt intressant. Sen tänker jag också så här att tänk att alla de här åren man gått runt i sitt liv utan att veta om man går på rätt väg. Alltså utan sitt life purpose. Mm. Tänk hur mycket tid man har och saker som man hade fått förklarat, eller framförallt att man har någon ängel som är på ens axel och leder en rätt i olika situationer. Och så här, hur ska man hitta det då? För att jag kan ju tänka så här att nej, men jag hade också velat, jag tänker så här, alla de sakerna du hade sagt som säger nu, det är ju fantastiska och det måste finnas jättemycket fantastiska grejer. Men sen kan det ju vara så att man trycker in saker som egentligen inte är rätt för att man tycker att det låter bra.
Hur tänker du?
Nej, men jag kanske tänker att Jag kanske tänker att vi säger att man har, det finns ju kanske kärlek, inspiration, glädje, trygghet, hjälpa andra. Det kanske är att man ska gå in i tuffa frågor, att man ska vara liksom revolutionär, att man ska kanske finns, man kan säkert ta fram 50 sådana här saker som man skulle kunna vara. Mm. Hur hittar man just de här sakerna? Sen kanske jag hör på dig, ja, men du hade de här grejerna, och då blir jag lite taggad på att ha liknande. Men då kanske inte det, men de kanske inte är rätt för mig. Jag kanske ska ha mitt unika. Hur ska jag hitta mitt unika?
Ja, du kom till mig så är det klart. det jag coachar i. Jag kan inte, en sån coaching-session tar 2 timmar för att ta fram just ditt unika. Det är det gör. Och det var samma för mig. Jag hade inte det innan. Förrän jag fick det av Terry Belf, då, en amerikansk kvinna. Liksom, coach som för övrigt är första certifierade mastercoachen i världen i ICF. Då. Så att, jag fick det av henne och jag kände det här är precis det jag ska göra. Det blev så glasklart när jag fick det. Jag hade en hum innan och vad det kunde vara för mig. Men när jag fick det på ord, mitt egna citat, liksom, det blev spikrakt. Det var ingen tvekan. Och det blev väldigt skönt. Det blev som en riktig inre kompass. Som bara, den vägen är det. Nej, okej, de erbjuder... Jag har ju fått ganska olika erbjudanden och sådana här saker i olika sammanhang. Och bara, nej, det överensstämmer inte med mitt life purpose. Jag säger nej till det. Även om det kan vara lukrativt att ta det erbjudandet för att det kan ge mig bra ekonomiskt. Det kan ge mig bra exponering. Det kan ge mig... Men det är inte rätt i det här forumet just nu. Det är inte i min värdelinje, i min life purpose. Då får jag tacka nej. Och omfamna livet som det är, okej. Okay? Kanske det är lite tuffare nu, alltså ekonomiskt, relationsmässigt, vad det kan vara. Men jag litar på mitt purpose och då kommer sakerna till på ett annat sätt.
Ja, jag skulle vilja att vi hoppar in på en sak jag tycker var väldigt intressant att höra dig prata om. Och det är en sak som är... Som är väldigt, väldigt sant, men också väldigt, väldigt jobbig att höra på. Och jag kan tänka mig att när du har pratat om det här så är det alltid folk som det provocerar. För att en stor del av alla, de har ju inte insett det här. Och man själv har inte insett det i många situationer. Det är väldigt lätt att klaga på andra, att berätta, att klaga på sin jobbiga barndom, att klaga på vad som skedde... Att någon var otrevlig, att någon tackade nej till en. Alltså att allt annat handlar om allt annat egentligen än en själv. För att en sak som du pratar om är att allt ansvar som händer ligger på en själv.
Det stämmer bra det. Och det backar ju upp med 100%. Allt ansvar ligger på oss själva. Vi kan inte skylla ifrån oss på vår barndom när vi är vuxna. Vi kan inte skylla ifrån oss det. Vi kan inte skylla på andra att vårt liv är som det. Vi kan inte ta på oss offerkoftan. Vem är det som tar på sig den? Det är vi själva. Det är ingen annan som tar på sig offerkoftan. Alltså ansvaret ligger på oss själva hela tiden. Och är du inte nöjd i någon del i ditt liv så är ansvaret på dig. Du behöver bli bättre att hantera det. Till exempel som du då Alexander. Du sa, jag blir vansinnig här i trafiken. Bam, bam, bam. Ja, helt enkelt. Du har ett optimeringsområde där. Att bli bättre att hantera ditt känsloregister. Att inte vara reaktiv. Att se, nej, det är fullt mitt ansvar. Oavsett om någon skulle gapa och skrika på mig. Och kalla mig det ena och det andra. Hur jag agerar och hanterar den situationen ligger på mig. Jag kan välja att bemöta människan med medkänsla, compassion. Eller så kan jag sätta en tydlig och klar gräns. Så här vill inte jag ha det i mitt liv. Jag går därifrån. Så att ansvaret ligger alltid på oss. Hur vi relaterar till den omständigheten. Oavsett vilken omständighet det är. Så ligger ansvaret till oss själva. Okej, vill vi vara i den här situationen? Vill jag ha på mig offerkoftan? Vill jag tycka synd om mig själv? Vill jag krypa ner under täcket hela tiden? Ansvaret ligger på oss själva. Det gäller att hitta en metod, en process, ett sätt, ett verktyg, vad det nu må vara, en vän, någonting som får dig att ändra den här livssituationen eller den här känslan eller det här tankemönstret eller beteendemönstret. Oavsett vad det är så behöver man bli bättre själv, peka finger på sig själv. Vad kan jag göra här nu för att göra det bättre? Det är så otroligt viktigt. Och den här hade inte jag. Jag gnällde på alla, på min barndom. Jag gnällde på min partner. Jag gnällde på den finanskrisen. Jag gnällde på samhället. Jag gnällde på politikerna. Jag gnällde på tränaren. Jag gnällde på, you name it, på alla. På min första utbrändhet som jag hade. Jag gnällde på alla förutom mig själv. Jag skyllde på arbetsgivaren och allting. Och jag gnällde på alla. Andra utbrändheten som jag hade, då var det 50-50. Då tog jag 50% ansvar. Resten var, de andra 50% var samhället och arbetsgivaren och så här. Men tredje gången, när jag kom in i levande död och vaknade upp i det, då insåg jag att allt ansvar låg på mig. Enbart på mig. Alla besluten jag tog och de besluten jag inte tog var också ett beslut för att jag inte tog de besluten. Så att allt ansvar ligger på oss själva. Så är vi i en situation vi inte trivs i av någon anledning. Oavsett om det är att vi har ett beteendemönster, vi har ett tankemönster, vi har ett känslomönster, vi har ett relationsmönster. Det spelar ingen roll vad det är. Om vi inte trivs där, peka fingret på mig själv. Vad kan jag göra? Vad behöver jag göra? Vad kan jag förbättra för att skapa bättre förutsättningar för mig själv längre fram?
Jag tycker det är så himla rätt. Jag hörde det faktiskt. En kompis till mig som också jobbar inom personlig utveckling, han heter Fredrik Hellstrand. Jag pratade med honom för några månader sedan. Och då sa han så här också att du ansvarar för alla dina dialoger. Och så här, jag bara, för jag och min fru Ida, vi kan ju komma i tjafs ibland. Liksom. Och vi båda är rätt så här, ja. Vi båda har vi starka viljor. Och jag har absolut en stark vilja också. Och då sa han så här, och då tänkte jag det, vadå? Hon, exempel, klagar på att mina kläder låg där och kom i vresetorn, att min tvätt är på golvet, så här. Det är inte så här. Eller så här, saker som jag tycker, men vadå, det där kan inte jag ta ansvar för att hon säger så till mig. Exempelvis, eller att den personen var otrevlig mot mig. Men då när han sa så var det så här, nej, jag bara ansvar för alla dialoger. Alltså det är mitt ansvar att den här diskussionen eller den här dialogen blir på ett bra sätt. Det är ingen annan än mitt. Det är jag som bär hela ansvaret för den här diskussionen. Allt är på mig. Och då öppnar det sig upp mer för mig att så här, det ligger ju på mig. Alltså det är jag som äger hela den här dialogen eller hela den här diskussionen. Hela det här ansvaret. Alltså allt är på mig.
Det är vackert.
Och så har inte jag tänkt förut. Då har jag tänkt tvärtom. Vadå, jag är som jag är. Och jag har rätt. Och jag har inte tänkt så, men jag har känt så. Och då när någon har sagt något annat, då har jag med argumenterat för min sak.
Exakt.
Och då har det med varit att den är en idiot, den är dum i huvudet, den fattar ingenting. Den är hela eller så här, den har ju inte koll. Den är dålig. Den är alltså så här, då har det bara varit att jag har rätt, den personen har fel.
Exakt. Och det här är ju jättefint att du tar upp det här just med relationer. Jag brinner ju verkligen för relationer, att man ska ha vackra, sunda relationer. Och att de ska vara tillåtande och fria. Minns när jag träffade Nina, min älskling nu. Vi har varit tillsammans i 7 år. Och jag minns i början där. Det började heta, alltså det började bli intensivt att jag började få väldigt starka känslor för henne. Att jag älskade henne. Men jag kände samtidigt, jag har inte tid med någon kvinna i mitt liv. Jag har så mycket saker jag ska göra i mitt liv så jag har inte tid med någon tjej. Jag har inte tid. Och då sitter jag i köksbordet med henne och säger till henne så här. Du, jag älskar dig jättemycket men jag ska vara helt ärlig. Jag har inte tid med dig. Jag har inte tid med dig i mitt liv. Jag har så mycket saker jag ska utföra som jag ska sprida. Jag har inte tid med dig. Så jag är ju beredd att klippa banden där för att jag har så mycket jag vill åstadkomma. Så säger hon till mig så här. Men jag kommer aldrig stoppa dig. Du ska få vara en fri man. Och du vet, det blir som en chockvåg för mig. Jag flyger bakåt och bara, vad säger hon? Hon säger att jag ska få vara en fri man. Jag har aldrig hört de orden liksom från någon partner tidigare. Att jag ska få vara den människan jag är. Få vara fri och inte behöva tänka. Så jag stannar upp och så bara, okej. Men om vi ska verkligen satsa på det här, då vill jag också att du ska känna dig totalt fri när du är med mig. Och när vi umgås så vill inte jag att det ska finnas någon tveksamhet att du vill vara någon annanstans. Till exempel att sitter du med mig och vi umgås, att du helt plötsligt vill vara med dina vänner, eller du vill resa jorden runt, eller du vill åka på en konstutställning, eller du vill... Och då vill jag att du säger det till mig om du känner den tveksamheten. Då vill jag att du gör det andra, för att det är min tid på den här jorden. Och jag väljer att vara med dig i den här stunden. Och då vill jag att du väljer att vara i den här stunden med mig. Och är du tveksam där, så vill jag att du ska göra det du vill, helst vill göra. Alltid. Och hon bara, absolut, det ska jag göra. Och vi har bara haft ett, och det här är så otroligt, vi har bara haft ett tjafs på 7 år. Och jag lever med en som är konstnär också. Om ni vet hur en konstnär kan vara, så ska jag berätta. Det här är roligt. Ja, älskling, du får förlåta mig här, men du blir uthängd här nu. En konstnär, hon har sina grejer på hela köksbordet. De kan ligga på golvet, de kan vara på vardagsrumsbordet. Alla hennes konstgrejer, ibland är hon inne i sin kreativa process. Hon säger, fråga fint, kan jag ha dem där? Absolut, älskling, du kan ha dem där. Du kan ha dem på golvet, du kan ha dem överallt. Men är de på golvet till exempel, eller på matbordet och jag äter eller trampar på dem, så och de går sönder, älskling, så blir inte är på mig. För de ska inte egentligen vara där, de ska vara i ditt arbetsrum egentligen. Så, och varför vill jag att hon ska känna så här? Jo, det är för att jag vill att hon ska känna sig fri. Så att de här grejerna stör inte mig det minsta. Utan de kan ligga där. De kan ligga där i veckor ibland. Jag stör mig inte. Och jag har filosofin att eftersom jag vill att hon ska få vara fri, så ska det kännas som att hon är ensam i hushållet också. Som att om inte jag är där, så kommer hon göra så ändå. Så det ska vara som att jag inte är där, men jag ändå är där. För då känner hon sig fri. Det är som att du är hemma själv, Alexander. Du är själv hemma. Du lägger dina kläder var du vill. Du lägger kanske disken kvar lite där. Du kanske gör de här grejerna när du är själv. Men när du är med din älskling hemma, då börjar du plocka undan och du, hela den här. Men det ska kunna vara som att du är helt dig själv hemma. För då lever du riktigt så som du vill leva. Så det är så jag tycker en relation ska kunna vara. Och det är så vackert när man kan ha det på det sättet, att man inte stör sig. Och hon stör sig inte på mig heller, utan det sker organiskt i vårt...
Ja, det är bra. Ofta är det de där små sakerna man börjar tjafsa om.
Och de är helt meningslösa. Vi har inte tid med dem, om jag ska vara ärlig. Så ansvaret ligger hos en själv. Det är det vi pratar om. Ansvaret ligger hos mig. Hur uppfattar jag det här? Hur vill jag att det ska vara?
Jag har fått lära mig nu på senare tid också när jag pratar med folk. Att, och det förstod jag absolut inte innan jag startade den här podden. Att det man tänker påverkar ens känslor. Och känslorna påverkar energi. Och så påverkar ens celler som kan ge upphov till inflammationer. Så skulle du kunna reflektera lite grann över det här, liksom, hur man ser på saker, tankar, känslor?
Absolut. Det är väldigt, vilket fint ämne du valde. Så vackert, det här älskar jag. Det du fokuserar på, det är det som växer. Och ordens betydelse, till exempel, jag är emot, eller jag är emot psykisk ohälsa. Jag är emot psykisk ohälsa. Vad tänker ni? Du som lyssnar här nu, när jag säger jag är emot psykisk ohälsa, vad tänker du på? Du tänker på psykisk ohälsa. Nummer ett. Jag är för psykisk hälsa. Vad ser du? Du ser någon som är vital, någon som är glad. det är ganska intressant för att det är det som växer då. Om du säger jag är för psykisk hälsa, då dras du mot det automatiskt. Det blir ingen konflikt, men tänker man psykisk ohälsa, då dras du ner i den spiralen. Samma som jag tänker att jag är emot krig. Nej, jag är för fred. För vad ser du? När jag säger emot krig, då ser du krig, du ser förödelse, du ser lidande, du ser smärta. Men jag är för fred, jag ser ett paradis, jag ser glada människor, jag ser kärlek, jag ser omtanke. För det du tänker på, det växer. Och en tanke kan skapa en känsla. Och går du runt med den känslan av att du ser krig hela tiden och tittar på nyheterna, så odlar du den känslan inom dig. Tittar du på romantiska komedi eller romantiska filmer eller läser romantiska böcker, då skapar du med den känslan inom dig. Du odlar det. Och det var det vi pratade om innan här med meditationsretreatet 2008 med ackumulerad energi. Känslorna, de kan stanna kvar i kroppen. Och är det traumatiska tankar eller jobbiga tankar, så växer de. Som när jag var utbränd. Jag tänkte mycket destruktivt. Då hamnar jag i den känslan, i den spiralen, i det här. Det blir jobbigt, det blir trögt, det blir segt, det blir till slut vidrigt att vara i det. Det blir så hemskt. Istället, okej, vad är det jag vill? Därför jag arbetar som goal setting coach också. Att skapa visioner, skapa målbilder, skapa en framtid för vad du vill åstadkomma. Då ser du det tydligare vad det är du vill. Och det är en tanke. Du ser det visuellt och mentalt. Det här vill jag åstadkomma. Det skapar en känsla. Och då är det lättare att uppnå den saken också. Och lägger man in ett purpose i det, ett djupare varför, då blir det ännu kraftfullare inom dig. Så de här bitarna är otroligt viktiga. Som jag nämnde innan, de här fem sinnena. Allt som du säger, allt som du smakar, allting som du äter skapar en känsla. Luktsinnet skapar en känsla. Synen skapar en känsla. Hörseln skapar en känsla. Beröring skapar en känsla. Så vad som träffar dina fem sinnen under en dag, det påverkar dig i någon form. Även i ditt undermedvetna, som alltid är medvetet. Även om inte du är medveten om det, så är ditt undermedvetna medvetet om det som händer. Så ju mer vackra och positiva aspekter du tillför in i ditt liv, desto ett vackrare och mer harmoniskt tillstånd kommer du vara i. Så det du fokuserar på växer. Som jag med närbanorna av lycka. Jag tog bort nyheter, jag tog bort skräckfilmer, jag tog bort de här sakerna. Började tillföra bra böcker med djupa budskap i. Titta på bra föreläsare, både västerländska och österländska föreläsare. Börja tillföra bra, fina vänner, vackra relationer, stöttande relationer. Alla de bitarna och givetvis min egen fysiska rörelse. Hur tog jag hand om mitt hem som jag bor i? Min kropp, hur tar jag hand om den? Alla de här sakerna påverkar oss på ett eller annat sätt. Så det gäller att börja skapa en medvetenhet kring det. Ens tankegångar. Okej, varför tänker jag som jag tänker? Varför tänker jag de här destruktiva tankarna? Kan jag ändra på dem? Absolut. Det handlar om hur du fokuserar och väljer att se. På vilket sätt. Lite så ser jag på det.
Nu kommer vi in på de sista frågorna.
Ja.
Och första, skulle jag vilja att du reflektera lite grann kring en bra start på morgonen. För att jag kan tänka mig att för att komma in i det här, så sätter liksom morgonen någon sorts av startprägel på dagen. För att man ska kunna hantera stress runt omkring sig, hantera kanske människor som inte gör exakt så som man säger, tycker och tänker. Så sätter vi morgonen en prägel.
Absolut. Jag har ju många olika typer av rutiner på min... eller saker jag gör på morgonen beroende på vad jag behöver just den här morgonen. Ibland kan det vara att jag rullar ut min yogamatta och börjar yoga. Ibland kan det vara att jag mediterar. Ibland kan det vara bara att jag sitter och tittar in i brasan. Skapa tid för det. Ibland kan det vara att jag tänker på alla saker jag är tacksam för. Ibland kan det vara bara att jag sitter och dricker en god kopp kaffe. Ibland kan det vara att jag tar en promenad med hunden. Ibland kan det vara att jag går in och gymmar. Ibland kan det vara att jag sitter och läser en bok. Men alla de här sakerna för mig tillför något som jag uppskattar och som ger mig själv näring. Det ger mig emotionell näring och oftast mental näring och stillhet och harmoni. Och jag skojar nog inte om jag säger att jag lägger mellan 1 och 2 timmar på morgonen på det här till mig själv varje dag.
Mm.
Det är det minsta. Och det ser man ganska tydligt på mina stories, speciellt på Instagram. Där ser man, jag visar oftast 90% av min tid där för att inspirera och motivera mina medmänniskor som följer mig på sociala medier. Att ja, nu sitter han där med, nu tittar han in i brasan och njuter. Nu rullar han ut yogamattan. Nu kanske han tar en skogspromenad. Kanske han är inne på gymmet bara för att skapa den här, så det här fröt i människorna. Mm. Okej, jag kan också göra. Om han gör det så kan jag också. Det ser ju så fint ut. Det ser så harmoniskt ut. Så det kan man tillföra in i sitt liv. Istället för att, som när jag var yngre, snosa. Och sen bara upp snabbt och stressa iväg till jobbet som en galning. Med kaffe till högsta hugg liksom. Och kommer man till kontoret där och någon säger någonting och så man ryter ifrån. Och så skyller man, jag har inte druckit mitt morgonkaffe här nu. Det är bara ursäkter. Det är bara rena ursäkter. Du har inte koll på dig själv. Nummer ett. Du har absolut ingen koll på dig själv om du skyller på att du inte har fått ditt kaffe eller om du inte fått din lunch, middag, whatever. Eller att du inte ens fått din sömn.
Mm.
Det är sanningen, är du har inte koll på dig själv. Det är sanningen.
Nej.
Så ansvaret återigen pekar tillbaka till dig själv igen. Och det är så himla viktigt.
Tyvärr är det så.
Ja, och livet, som jag säger, det, för mig, det är en magisk äventyrsresa. Jag vill absorbera det här livet, verkligen försöka ta vara på varje sekund och göra någonting bra för mig, först till mig. Sen kan jag gärna dela med mig av till alla som jag möter. Men tar man inte hand om sig själv så blir det svårt att ta hand om någon annan också, vilket jag inte lyckades med eftersom jag gick igenom 2 utbrändheter och ett tillstånd levande död. Så det är därför jag idag kör mina yoga-lektioner, mina mindfulness-retreats, allt möjligt som jag gör liksom. Och mina föreläsningar, coacha one-to-one. För att jag vill inspirera och motivera människor till att vara sitt autentiska och leva sunt och harmoniskt. Det är vad jag brinner för.
Ska jag hinna med några frågor till bara? Och jag tänkte på nästa fråga är, vi skulle kunna ta en fråga som jag tänkte på, som ändå kopplat till det här. Men hur ska man älska sig själv mer? Om grunden är att man ska älska sig själv för att kunna älska andra och hitta sig själv för att kunna hitta andra. Har du några så här tankar på hur man ska kunna...
Du behöver inte älska dig mer.
Mer.
Nej, men alltså, hur jag ser på det, du är perfekt som du är. När du inser att du är perfekt som du är, då blir det lugnt. Sälj lite för höga krav på hur du bör vara, hur du ska vara. Utan, okej, jag gjorde en tavla här idag. Då får lära mig nya tag helt enkelt. Inte slå på sig själv eller klanka ner på sig själv. Eller klanka ner på andras beteenden. Utan se det som, okej, här har jag ett beteendemönster som jag behöver arbeta med. Men jag kan ändå älska mig själv, även fast jag har gjort den här tavlan. Eller gjort de här sakerna. Så kan jag ta hand om mig själv.
Mm.
Det handlar ju hur vi relaterar till de här olika sakerna. De här omständigheterna. Hur vi relaterar till oss själva. Att faktiskt, okej. Jag ser ut som jag ser ut. Det kan jag inte ändra på. Jag är född med de här 2 ögonen. De här blåa ögonen. That's it. Jag får Ta emot det som en gåva. Ta emot mig själv som en gåva. Och det är inte så... Nu låter det kanske som jag bara säger saker. Men när du verkligen dimper ner som en inre visdom i en själv. Det finns ingen återvändo när du vaknar upp. Det blir så klart för dig. Och det behöver man uppleva i sitt liv. När man upplever det, det blir så mycket enklare. Så att mina tips till dem som kanske vill vakna upp lite mer, om man säger så här, det stanna upp tiden. Ta tid i avskildhet i någon form. Och då menar jag kanske lite längre stund. Bort, hitta en lucka, ett retreat, skogen, en stuga någonstans. Där du stänger av, som du Alexander, du har inga sociala medier som du håller på att jobba med jättebra. Det behöver många fler ta efter liksom. Men bara stänger av allt yttre stimulans. Att du bara får landa liksom i dig själv. Att bara umgås med dig själv. Verkligen. Hur många är där ute umgås med sig själva? Hur många älskar att vara med sig själva? Att bara vara i sin egen närvaro. Det är så vackert när man gör det. Att jag älskar att vara själv. Det är så himla gött att vara med mig själv. Och det är för att jag har lärt mig att vara med mig själv. Att uppskatta mig själv. Liksom. Och det kan man göra, men man behöver ta den tiden. Och ibland behöver man möta på lidande som jag har gjort. Alltså verkligen vara i träskets träsk för att vakna upp. Att se, så här vill inte jag ha det. Så här är inte jag ämnad för att leva. Det är någonting jag gör. Vad är det jag gör? Vad kan jag förändra? Det är de här bitarna som är så otroligt viktigt. Att våga möta sig själv. Våga vara ensam med sig själv. Våga vara med sina känslor. Våga vara med sina tankar. Att inte försöka bedöva de här sakerna. Utan möta dem. De är inte farliga. Mm. Det är du själv som gör dem farliga. Det är ingen annan. Det är vi själva som jag hade självmordstankar. Vem är det som hade dem? Det var jag. Det var inte någon annan. Det var jag som hade de här tankarna. Det var jag som hade de här känslorna. Det var jag som gjorde det här jobbet för mig själv. Det var inte någon annan. Det var ju jag. Så oavsett vilken livssituation man än är i. Det finns en visdom i dem. Om det är lidande, om det är jobbiga situationer. Det finns en visdom där i. Och när man hittar den visdomen. Då vänder det. På just det området. Till exempel, jag hade ingenting. Jag var helt black. Jag hade inga pengar, ingenting. Bodde hos min syster. Men jag var lyckligast. Jag kände mig hur fri som helst. Hade en liten ryggsäck och en liten dator. That's it. Lite trasiga kläder. Jag var kanonlycklig. Det var helt fantastiskt. Inga bekymmer. Det var hur lätt som helst. Det var fri. Som en fågel liksom. Och det är så kan man känna. Men det är vi själva som sätter våra egna begränsningar. Att våga möta sig själv, det är nummer ett. Att våga möta sina känslor. Och våga se det. Och en annan sak, en annan parallell är. Till exempel när någon säger någonting till mig. Till exempel, jag refererar till mitt liv. Om någon kasta glåpor på mig, så ser jag inte. Jag tar inte, det är som att det, jag är som en and. Som de här orden, de bara rinner av mig som vatten på en and. De går inte in. För varför går de inte in? För jag ser lidandet bakom de orden. Att den människan mår inte bra. För en lycklig människa, en verkligt lycklig människa, säger inte sådana saker till en annan människa. Den gör inte på det sättet.
Dalai Lama, Nelson Mandela hade inte sagt sådana saker, nej.
Nej, för en lycklig människa, den vill att en annan människa ska vara lycklig. Och den ser lidandet bakom de här beteendemönstren. Den ser det instinktivt. Det är inte något intellektuellt, utan den ser det. Den upplever det, den känner det direkt. Och den svarar med compassion. Och vi pratade om medvetande innan. Och jag har ju en speciell stil som du nämnde innan, till exempel där jag kan vara väldigt högljudd i vissa videos och sånt här. Och det är för att vissa behöver höra det på det sättet för att vakna upp. De behöver höra det på ett hårt sätt. Till exempel, du kan inte tala med en med en som har en bakgrund som yrkeskriminell. Du kan inte prata, samtala med den människan som du gör med en advokat. Du måste tala på det språket som den förstår. Och det kan man göra fastän man är lugn inombords, följ med kärlek, så kan du tala på ett hårt och tydligt sätt. Men var lugn inombords. Och det är det jag försöker balansera med allting jag gör. Att tala till olika människor med olika typer av medvetande på så många olika sätt som jag bara kan.
Ja, det har varit en stor ära att ha dig med. Det har varit jätteintressanta saker att höra på och ta med mig väldigt mycket från det här avsnittet. Jag ska verkligen sätta mig direkt nu efteråt och köra meditation.
Mm.
Och om det är så att man skulle vilja, man kan ta del av dig på massa olika sätt. Berätta lite grann. Om man vill komma i kontakt med mig, om man skulle bli coachad av dig, om man skulle vilja föreläsning, etc. Berätta lite grann.
Det bästa är att kontakta mig på min hemsida. Det är absolut snabbaste sättet att kontakta. Och där har jag ju många olika typer av formulär beroende på vad det är man vill anlita mig för. Så det är hemsidan gentlemanscoach.com. Sen är det ju tacksamt om man vill följa mig på Instagram, Gentleman's Coach, TikTok, The Real Gentleman's Coach, YouTube, Gentleman's Coach, Threads heter någonting nytt, det är också Gentleman's Coach, LinkedIn, där heter jag ju John Andreas, Gentleman's Coach. Så det finns lite olika kanaler, men vill man nå mig snabbast möjligt så är det på min hemsida. Det är det bästa.
Snyggt. Jag länkar till dina olika saker här nedanför,
ja,
här på YouTube och också i poddbeskrivningen, så kan man lätt komma i kontakt med dig. Du, stort tack att du kom hit. Om du skulle avsluta allting med något typ av citat, någon typ av något ordspråk som du har fått med dig eller något som du rekommenderar. Vad hade du
avslutat med? Nu kommer det. Är du redo där ute? Jag har bara en sak att säga till dig. Unika, magnifika lyssnare där ute. Och det är att du är unik, magnifik, fantastisk. Glöm aldrig det. Känn den känslan att du är värdefull. Du är på en äventyrsresa. Det är det du är. Ta vara på ditt liv. Du har inte tid med massa skitgrejer i ditt liv. Du har inte tid. Tiden är här och nu. Skapa det bästa av ditt liv. Jag önskar dig allt det bästa. Och hitta människor som stöttar dig på din resa. Och skala av det som du inte behöver, som är onödigt, som inte tillför dig energi. Positiv sak, positiv energi. Gör det så kommer du se att du kommer få ett harmoniskt, vackert liv. All kärlek. Namaste.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.